Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT värmepumpar.
Så här skriver de: välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige med hög kvalitet och lång livslängd, anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju duscha.
Kan jag duscha för en hel familj själv?
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb. Ja, bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT återförsäljare.
Fråga Anders och Mans.
Varmt ska ni vara och mycket hjärtinligt välkomna till Fråga Anders och Måns, podden som svarar på lyssnarfrågor med mig, Anders Johansson, och dig, Måns Nilsson.
Ja.
Vet du vad?
Nej.
Du vet, jag har ju pratat mycket om gubbtecken.
Väldigt mycket, nästan, ja, i varje avsnitt.
Men ett sätt jag försöker motverka det här på, det är att jag liksom försöker lyssna på ny musik. Och inte bara lyssna på vad jag lyssnade på 90-talet. På vägen hit gav jag upp. Ja. Och jag satte på Wedding Presents gamla Take Me. Och jag blev 17 år igen. För när jag bodde i Linköping, så om man startade den när jag cyklade hemma från Långgatan, så var den låten precis slut när jag nådde Sankt Klarskolans gymnasium. Det var hela cykelturen. Så när jag cyklade hit så visade det sig att det funkade lika bra till studion.
Va?
Jag fick 10 minuter konstant gitarrmangel rätt in i huvudet. Minuter av detta larm. Underbart. Har det hänt dig något sen vi sågs?
Igår kväll satt jag hemma vid köksbordet och drack te och skrev manus till podden.
Mm.
Min flickvän, eller tjej, eller...
Käresta.
Käresta. Det enda ord som jag vägrar använda är svenskans fulaste ord.
Mm. Sambo.
Eller framskärt, detta har vi haft en omröstning om. Eller? Ja. Sambo, i vilket fall hon sätter sig bredvid mig, och eftersom hon ibland kan vara lite klantig, om man ska vara ärlig, så flyttar jag min tekopp från hennes sida av datorn till den andra sidan.
Ja.
Och när jag gör detta så välter jag ut teet i min laptop.
Nej.
Ironiskt. Jag skulle skydda datorn från hennes klantighet, men kunde inte skydda den från min egen. För en utomstående så hade detta sett väldigt, väldigt konstigt ut. Om Säpo har en övervakningskamera i vårt kök så framstår den här inspelningen som besynnerlig. Där sätter hon sig ner. Där tar han sin kopp med te. Och häller den ner i sin dator.
Vad är det för fakta han har i datorn som inte får komma till allmänhetens beskådande?
Min dator som är det viktigaste jag äger. Miljoner geniala idéer finns nedskrivna där.
Ja,
men... Jag håller den högre än mina ytteröron. Visst, det hade sett lite konstigt ut att leva utan ytteröron.
Ja,
men ett liv utan laptop vill jag inte ens föreställa mig.
Fritzson har ju alltså ett av Storbritanniens absolut roligaste skämt om ytteröron.
Jaha, vadå då?
Ja, men det är så grovt, jag vill inte ta det i podden.
Nej, men du har gjort mig nyfiken.
Ja.
Anders, det har vi pratat om någon gång, kanske till och med flera gånger. Men kommer du ihåg när vi gjorde tv en gång och vi spelade in sketcher som skulle utspela sig på ett flashigt kontor?
Ja. Vi fick låna ett flashigt kontor och en mycket, mycket flashig och till lika viktig dator.
Ja, och du Anders, välter ett stort glas vatten rakt ner i datorn. En halv liter vatten.
Ja.
Efter den initiala chocken så tar du upp laptopen, vänder den upp och ner så att pölen på tangentbordet rinner ner på golvet. Och så säger du, det kan omöjligt ha runnit ner något vatten i datorn. Så snabb var jag. Datorn ryker, det står slår gnistor ur den. Ah. Tjejen vill låna att datorn och står och gråter. Ah. Och du säger, nej, jag var så snabb. Ah. Så att inget kan ha hänt.
Nej. Filmen visade efterhand att så snabb var jag inte.
Nej. Precis så här var det hemma hos mig igår kväll.
Ah.
När jag skakat av tepölen på tangentbordet så säger min tjej, du måste suga upp det som har runnit in i datorn. Vadå suga upp? Det är det enda sättet. Sätt läpparna runt tangenten och suga upp det. Men, kan vi inte lägga den i ris eller något?
Försökte jag. Nu blir Säpo intresserade kan jag säga.
Nej, gör det bara nu, säger hon.
Ja.
Så då satte jag mina läppar mot en av de smutsigaste ytorna i hela hemmet. Jag har gjort undersökningar om detta. Din telefonskärm, Anders,
ja,
har till exempel 10 gånger så många bakterier som din toalettsits.
Ja, nej, det är äckligt ju. Ja.
Så då sög jag runt tangenterna och det funkade. Jag fick upp droppar av te.
Ja, ja.
I min mun.
Var det gott?
Nej. För jag tror också jag fick upp små hår, hudrester och bakterier.
Ja, det smakar lite salt.
Men det hjälpte. Datorn dog inte.
Va?
Annars hade det inte blivit någon podd idag, Anders.
Nej.
Så det var ju succé att suga upp teet ur datorn. Och att det hände gjorde ju att jag hade något att prata om idag.
Mm.
Anders, har det hänt dig något sen vi sågs senast?
För några avsnitt sen så berättade jag en, jag tycker själv, ganska rolig historia om när jag såg en bäver. Minns du detta?
Du åkte taxi och taxichauffören var arg för du var så klantig så du hade glömt din plånka i en radiostyr när du körde tillbaka så fick han böter.
Ja.
Och så var han sur.
Och när han till slut tog till orda och sa det blev var jävla dyra nycklar, sa han. Just då såg jag en bäver.
Och utbrast. Titta. Kolla, en bäver! Ja.
Avsnittet efter så var du glad för då hade det hänt dig något lite udda. Du hade stoppat en rullande bil.
Ja.
Äntligen har jag något att berätta, sa du i inledningen av podden. Och sen så sa du lite syrligt så här. Jag är ju inte en sån som plötsligt ser en bäver, sa du till mig. Du var lite syrlig i tonen.
Ja, men jag sa kanske jag är inte en sån som glömmer min plånbok i en radiostudio. Det var väl mer så.
Igår, efter att jag hade varit och sett Malmö FF vinna en fotbollsmatch på Malmö stadion, cyklade jag hem.
Och såg en bäver i Malmö?
Såg en räv. Alltså jag vill bara säga det, mitt i stan, vid Kockum fritid i Malmö, 3 meter från min cykel, en räv. Fett ju.
Oj.
Vilket liv man lever ändå. Ena dagen ser man en räv, andra dagen en bäver. Och så många frågor på räven. Var bor den? Vad heter den? Måste jag låsa in min
kaninerna
katt? Ja. Dessa frågor har vi inte svar på. Däremot svar på många andra frågor. Nu kör vi igång.
Du Ankan, hur är det? Har vi fått några frågor den här veckan?
Bland annat en, och den kommer från Daniel. Hej!
Så Anke, kan man inte svara på den frågan. Jag frågade Anders, har vi fått några frågor den här veckan? Så säger du bland annat en.
Fråga från Daniel. Den inleds på följande sätt. Hej Ankaret och matrosen. Hade en diskussion med en god vän häromdagen. Han lyfte frågan, hur stor miljöpåverkan har ett mejl? Motiveringen var att med de ofantliga mängder mejl som skickas dagligen, om det gick att minska antalet mejl varje person skickar, skulle det då få någon inverkan på miljön? Det måste ju krävas en gnutta extra elektricitet att lagra mejlen på en server någonstans. Hur mycket skulle vi behöva minska vår mejlkorrespondens för att det ens skulle märkas? Hoppas inte svaret minskar mejltrafiken till eran podd för mer miljömedvetna frågeskrivare. Allt gott och flott. Daniel, det här är lite spännande, Måns. Ett mejl måste ju såklart vara bättre än papper, tänker man, eller hur?
Ja, absolut.
Ja. Vad tror du om mejl? Tror du att det är jobbigt för miljön?
Ja, det tror jag sammanlagt. Så tror jag det. När mining av bitcoins var aktuellt så...
Var det en miljöbov ju?
Så var det verkligen en miljöbov. Det orsakar, alltså, det drog lika mycket el som ett helt land.
Jag var inne på sidan direktreklam.se. Och de är ju såklart aningen partiska. Ja, de som tjänar pengar på att dela ut papper i brevlådan är såklart för att det ska delas ut papper i brevlådan. Så skriver de så här på svar på frågan om direktreklam påverkar klimatet negativt. Direktreklamen står för 0,09% av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år. Det är lika mycket som släpps ut av att köra bil i 3,7 mil.
0,09. De försöker få det att låta lite,
ja.
Men det där är ju ganska mycket.
Ja.
En hundradel nästan.
Ja, men då är det,
av det totala.
0,09%.
Nej, okej. Okay. En var en tiotusendel kanske.
Ja, precis. Då är det då att köra bil knappt 4 mil påverkar klimatet lika mycket som att få reklam. Det är ju inget bra argument, därför att det bästa är såklart att skippa båda.
Mm.
Alltså de där reklampapperna vill man ju inte ha hur liten de än påverkar.
Ibland måste man köra bil 4 mil,
ja.
Men det där reklamen behöver jag aldrig.
Nej, det är ett dåligt argument direktreklam.se har. Men sen påstår man något som är ganska intressant. Ett A4-utskick ger drygt 1,5 gram koldioxid, inklusive papperstillverkning och tryck. Samma meddelande skickat med e-mail ger 2,3 gram koldioxid. Alltså mer. Skrivs e-mailet ut ökar koldioxidutsläppet till nästan 21 gram.
Nej men vänta. Mm. Deras A4-brev som de skickar iväg, är det inte utskrivet en gång i tiden eller?
Ja men de kanske har det mer effektivt, jag vet inte. Jag vet inte. Det här alltså är en högst partisk, högst partisk informationskälla.
Ja och dessutom tar de ju inte med att det ska delas ut. Det tog de ju inte med.
Jag vet inte exakt vad de tar med.
Nej, okay.
Men kan det här stämma att mail är värre än papper?
Nej.
Så här skriver sidan Svensk e-handel. Idag beräknas datacenter och digital infrastruktur stå för 3% av den globala elförbrukningen. Och för 2% av världens totala koldioxidutsläpp. Alltså någonstans i nivå med utsläppen från flygindustrin.
Ja, okej, okej. Okay. Uh-huh.
Och det här är ju ändå för 2 år sedan. Och om det här ökar så förväntar man sig att det kommer att stå för ungefär 20% av elförbrukningen och 5,5% av koldioxidutsläppen.
Mm-hmm.
Det är ju skitmycket.
Det är det. Men det är ju mycket som går på data nu för tiden, Ankan.
Brevskrivaren undrar ju hur mycket mejl man skulle behöva sluta skicka för att det överhuvudtaget skulle märkas. Och håll i det, så här skriver sidan Språkkonsulterna. Sluta skicka onödiga mejl för miljöns skull. I England så uppmanas tjänstemän att skippa artighetsfraserna och de onödiga mejlen för att minska miljöpåverkan.
Så det är inte bara hur många mejl, det är också hur långa mejl.
Om varje...
Varje bokstav...
Nej, det är nog mejlet i sig.
Okej.
Okay. Och håll i det nu. Om varje person i England skickade ett mejl mindre om dagen skulle koldioxidutsläppen minska med 16 433 ton per år. Det låter ju helt osannolikt ju.
Mm.
Men så länkar man då till en engelsk sida och en producent av grön energi som har gjort en undersökning. Om man har räknat och man har kollat och man skriver. Om varje brit skickade ett tackmail mindre om dagen skulle vi spara de här 16 433 ton koldioxid per år. Lika mycket som 81 152 flyg till Madrid.
Wow! Detta var ju superspännande, hade jag ingen aning om.
Och det är alltså ett sånt där tackmail.
Vad
alltså,
är ett tackmail?
Jo men det är de här du skriver, om du skickar ett mail till mig, ja. Där jag får lite information, på tisdag ska vi göra det och det och det,
ja.
Och så svarar jag bara uppfattat.
Ja.
De mailen ska man skita i.
Nej, annars vet jag ju inte om du dyker upp. Jag vet inte om du har fått mitt mail eller framförallt om du har läst och skrivit in i kalendern.
De har gjort en topp 10-lista över de 10 vanligaste onödiga sådana svara bara för att man ska svara mailen. Plats 10, mail där det bara står LOL. 9, YouTube, 8, cheers, 7, did you get, see this, have a good evening, appreciated, 4 plats, received, 3, have a good weekend, 2 plats, thanks, och det vanligaste och mest onödiga mejlet som skickas oftast, thank you.
Ja, alltså lol, jag håller med om YouTube också, att det är lite... onödigt att skicka ett mejl om en gammal rockorkester, men det där med thank you, det bygger ju sociala band. Och
men om engelsmännen slutade skriva detta skulle de alltså istället kunna flyga 81 000 flyg mellan London och Madrid. Så ja, mejl har en miljöpåverkan.
Mycket större än vad jag trodde.
Ja, mycket, mycket större än vad jag trodde.
Jag ska aldrig mer skicka mejl nu.
Inte jag heller. Skriv inget till oss. Tillfråga @andersochmans.se.
Skriv inga tackmail.
Härlig är vår jord.
Härligt är att vara till. Inga vackra ord säger vad det är jag vill.
Och apropå mejl så har vi fått ett mejl.
Oh, snyggt! Snyggt!
En radioövergång, ja. Trots att detta är en podd.
Ja.
Ett mejl med rubriken Gåtan om tecknet snabela.
Mm.
Hej på er, Anders och Måns. På engelska heter snabela at, vilket är helt logiskt. Ta till exempel mejladressen peter@peab.se. På engelska mailar man peter@peab, alltså Peter på Peab.
Ja, ja, ja.
Är du med?
Och vad mycket,
det är logiskt.
Och vad mycket mail Peter på Peab ska få efter det här inslaget.
Inga tackmail dock. Men du håller med om att det är logiskt. peter@peab.
Ja, 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 mycket logiskt.
Varför heter inte @tecknet på eller på tecknet på svenska? Varför heter det snabela som inte är lika logiskt? Och hur kommer det sig att @tecknet, ett litet a med en svans, hamnade i mailadressen från början? Många frågor får svar. Där kommer ni in i bilden. Hjälp mig och sambon att sova bättre på natten. Olivia och Andreas.
Ja, men alltså tecknet i sig är ju inte ologiskt. Det är ju ett a med en snabel på. Alltså det är så långt är det ju inte konstigt.
Okej. Okay. Men hade du föredragit att det här, den här krummeluren, det här tecknet hade hetat på istället för snabla?
Nej.
Du gillar snabla?
Ja, jag tycker det är ett härligt ord.
Många svenskar säger ju att.
Ja, men det är tufft. Det är lite tufft att ha ett ord som är så otufft tycker jag.
Som snabla.
Ja, i just den lite tuffa liksom datavärlden. Att ja, det ska heta snabela.
Ja, det är ju ett lite mässigt ord. Får man säga. Det finns nog tuffa människor som vägrar säga snabela,
ja,
just
de säger
för att det låter. Om det istället är rättat på, hade de kanske sagt det.
Ja,
ja.
Ja. Jag är på, säger de.
Ja.
Så det är ju tuffa människor, de är lite på. Så nuffar du lite nu.
Själv sa jag ett. Ända tills jag började på Sveriges Radio.
Ja, just det, för det måste vi, var man tvungen att säga snabela.
På den tiden i alla fall. Starkt önskemål att man skulle säga snabela, e-post, webbläsare och så vidare. Det finns en liten språkavdelning på SR som regelbundet skickar ut nyhetsbrev med språktips. Det kan vara att Vitryssland nu ska heta Belarus eller hur aktuella personers namn ska uttalas. När Drake slog igenom så stod det säkert i det här mejlet att han skulle uttalas Drake och inte Drake.
Och då kan man skratta åt det där, men sånt är jag som talande radioperson mycket väl bekänt av.
Just det.
Annars kan jag säga Drake.
Hotline Bling med Drake. Och i slutet av 90-talet, när internet och mejl...
Här kommer han!
I slutet av 90-talet, när internet och mejl, eller e-post, då slog igenom, så hade den här språkavdelningen bråda dagar på Sveriges Radio.
Aha.
Så här skriver Svenska Datatermgruppen.
Vilka är de?
Superbra fråga, jag vet inte vem Svenska Datatermgruppen.
Men de har referera till dem, Svenska Datatermgruppen.
Så här skriver de. Ja. I svenskan, liksom i andra språk, har det funnits flera benämningar.
Och Svenska Datatermterminalen.
Va?
Nej, nu kommer det bara läten ur munnen. Förlåt, gå vidare.
I svenska, liksom i andra språk, har det funnits flera benämningar på detta tecken. Snabela, kanelbulle, apsvans,
nej,
apöra, elefantöra, alfaslang och krullalfa. Och på norska heter faktiskt snabela krullalfa. På italienska då, vad tror du det heter på italienska?
Ja, fritta.
Fritta, något fritta här.
Polchopenne.
Nej.
Nej.
Chiosiola.
Så heter det garanterat. Chiosiola.
Snäcka, något liknande. Nederländska.
Aha.
Appenstarche. Appenstarche.
Nederländska.
Apsvans.
Aha.
Mm. Polska. Malpa. Apa.
Mm-hmm.
Tyska. Attzeichen. Alltså att-tecken har de valt. De har valt att behålla det engelska på sätt och vis. Att-tecken. Fast på tyska.
På tecken.
Ungerska då. Kukkak. Som mask eller larv eller något sånt. Armeniska. Alltså viss reservation för uttalet.
Ja, det ska vara den lilla där. Ja.
Jag är inte så vass på armeniska.
Nej.
Snick. Som betyder då hundvalp.
Snick.
Snick.
Ja, det är vi. Armenierna är full på ett pott. Det är kul. Nästan lika bra som snabel. Ja.
Hundvalp alltså. Mm. På grekiska ankunge.
Oh, fem av fem.
Kan du förstå hur ett sånt här att tecken blir ankunge?
Ja, det kan jag förstå. Men framförallt kan jag förstå att vi i fortsättningen kommer säga skriv frågor till fraga@ankungeandersochmans.se.
Bulgariska, kliompa, som betyder typ ett ett dåligt skriven bokstav. En dåligt skriven bokstav.
En kladdig bokstav.
Ja. Ja. I Finland är det nu fastslaget att det ska heta ett märki. Alltså ett tecken.
Ett tecken.
Men tidigare fanns bland annat de här orden. Kissanhente, kattsvans. Ja. Och mjukku mauku, alltså miau miau.
Va?
Vissa kallar det alltså miau miau. Fraga, miau miau, andersochmans.se.
Det har vi ju låst nu.
Och i Bosnien heter det Ludu, alltså Ludu A, alltså galet A.
Ja, också bra.
Knäppa A.
Ja, ja, men miau miau och ankung är ju kanon.
I Danmark, snabel A, precis som i Sverige. Och det här ordet snabel A, det var liksom så det gick till att svenska folket gick igång på det här. Det fick fäste. Och så blev det det som vi valde. Och det är ju lite sött, man tänker på elefanter. Men om man tittar på själva symbolen, Anders, så börjar ju snabeln längst bak på A-et.
Ja, det borde vara mer snabel, alltså A med svans.
Svans A.
Ja.
Eller ännu mer logiskt då, det som Olivia och Andreas föreslår på. Har du som lyssnar andra förslag än de här på vad symbolen ska heta, skriv till fraga
miau miau
andersochmans.se. Anledningen till att det här tecknet, ett A med en ring runt, hamnade i mejladresser från början var att det redan fanns på många skrivmaskiner och datortangentbord, men knappt användes.
Bra anledning.
Tecknet är gammalt.
Det är som Saab som hade en extra knapp i sina bilar.
Vadå
det? Det stod bara extra. Man tryckte på den, hände ingenting.
Kunde man programmera? Det var innan man kunde programmera.
Nej, men det fanns ett litet uttag som man själv ville installera en fläkt eller någonting. Så fanns det liksom ett förinstallerat strömbrytare till den. Stod det bara extra. Vad fan händer om jag trycker på extra? Ingenting.
Det är ungefär som AUX på stereon. Om man bara hade en skivspelare och kassettdäck till sin förstärkare, så var den här AUX-knappen helt oanvändbar.
Ja.
Men då kunde man, om man hittade på någon tredje grej att koppla in, så gjorde man det i AUX-uttaget.
Ja, man kan säga AUX-knappen är stereovärldens snabel-A på 80-talet.
Det här tecknet, som vi kallar snabel-A, det är gammalt. I Sverige finns det i böcker från 1600-talet.
Och hur låter det när man uttalar det?
Ja, det ska jag säga. Ah.
Ah.
Ah. För det användes för franskans ah, som i a-pris.
Vadå a-pris?
Anders, du ska köpa tomater av mig.
Aha.
De kostar 40 kronor styck.
Ja, ja, ja.
Och du köper tre stycken. Du köper tre tomater a 40 kronor styck.
Just det.
Det där som en A med apostrof eller
accent. Ja, ja, ja. Det brukar jag använda när jag skriver fakturor.
Ja, ja, ja.
Jag har gjort tre stora uppgick på Norra Brunnen. Ah, så många tusen kronor.
Precis. Och i text så skrevs då det här att med ett snabel A. Av vissa.
Nästa gång jag skickar en faktura till Norra Brunn ska jag skriva 3 gig, miau, miau, 40 000 kronor.
Detta tecken hamnar så småningom på vissa skrivmaskiner och datorer och tangentbord. Och när amerikanen Ray Tomlinson 1971 skrev det allra första e-postprogrammet, så behövde han ett skiljetecken mellan namn och domändelen i e-postadressen och valde den där krummeluren som fanns på tangentbordet men som ingen någonsin använde.
Ja, ja, ja. Vad hette han?
Ray Tomlinson.
Han har väl mycket att tacka.
I spanska används ibland snabel A för att göra ord könsneutrala.
Mm-hmm.
Som svenskans hen. Till exempel så heter kompisar som är män amigos.
Ja.
Medan då kompisar som är kvinnor amigas.
Ja.
Och om man då tycker att det är onödigt att köna sin kompisgrupp, så kan man istället få O-et där på slutet av ordet eller A-et slänga in ett snabel A så att det blir amig snabel as.
Amig as.
Amig snabel as. Amig at as.
Amig miau miaus.
Exakt! Yes, det var lite fakta om snabel. Hoppas ni är nöjda, Olivia och Andreas.
Jag är väldigt nöjd.
Hej clown, kom hit så vi får titta på dig. Hej clown, kom ut, vi vill så gärna säga. Hej clown, ta med din röda näsa och kom ut hit till oss. Snälla.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi aldrig. Man kan ha ett palats. Ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Ett tag framöver har vi ett betalt samarbete med en myndighet.
Och nu kanske ni tror att det är Riksgälden eller Nämnden för hemslöjdsfrågor, men det är det inte.
Nej, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Och det är min favoritmyndighet. Efter Institutet för språk och folkminnen, såklart.
Numera är ju Sverige medlem i NATO, men vad innebär det för Sverige? Och för mig som privatperson?
Kommer jag behöva kärnvapen i min trädgård? Om det sker en naturkatastrof, kanske i Belgien, en översvämning eller ett vulkanutbrott, måste jag åka ner och hjälpa till?
Det är inte konstigt om man har frågor. Därför har MSB gjort en informationskampanj med det passande namnet...
NATO? Bra eller bajs?
Nej, den heter Värt att veta om NATO.
Det är ett bättre namn.
Bland annat får man svar på dessa frågor. Påverkar NATO mig? Är det en för alla, alla för en? Är vår säkerhet verkligen hotad? Och behöver vi ett försvar nu när vi är med i NATO?
Och svaren där är ja, ja, nej, men... ja och ja.
Nu avslöjar du svaren.
Ja, ja. Men det finns fler frågor som besvaras på msb.se/NATO.
Nu är det dags för återkoppling, men återigen så struntar jag i gingen utan kör jag igen istället den här gingen.
Nu ska det handla om föräldraskap.
Vår nya gingen? Ska det handla om föräldraskap för tredje avsnittet?
Ja, för jag har fått återkoppling på återkoppling.
Ah.
Hej Anders Måns, tack för att ni varje lördag ger mig en härlig stund. Jag kunde inte undvika att uppmärksamma att när Anders pratade om syskon i avsnitt 93 så använde han en källa från Brigham Young University för att argumentera för att syskon skulle vara bra för hälsan. Just detta universitet ligger i Utah i USA och är mormonskt. Mormonerna är ju ganska väl och allmänt kända för att förespråka stora familjer, vilket ska vara bra för en i efterlivet, där varje god mormonsk man får en planet som han ska fylla med sin familj.
Åh, herregud!
Jag är därför lite skeptisk till källan. Med vänliga hälsningar, Isak i Malmö. Isak!
Tusen tack för att du granskar våra källor.
Det här är synligen bra återkoppling. Det gäller inte bara att kolla om källan är ett universitet. Det finns uppenbarligen olika typer av universitet. Där har jag lärt mig något och stort tack till dig, Isak. Mera återkoppling!
Så här skriver Karin. Hej Måns och Anders. I avsnitt 92, Lovsångsträsket, pratar ni om hur man kan reglera sina känslor med hjälp av nedkylning. Till exempel genom att hålla något kallt mot pannan. Ja, Karin, det här är en förenkling får man säga. Men om man vill veta mer så kan man ju lyssna på det här avsnittet.
Absolut, det är ett bra avsnitt.
92. Karin fortsätter. Jag arbetar som sjuksköterska. Och det har genom åren uppstått situationer där möten med patienter gjort mig mycket berörd och ledsen. Till exempel i samband med att någon dör eller är mycket sjuk. När man jobbar på en vårdavdelning är det inte läge eller tid att bli superledsen över något, även om man hade velat. Jag har då fått tipset att spola mina handleder i iskallt vatten. Och det har funkat varje gång. Känslan avbryts, jag brister inte ut i gråt och jag kan arbeta vidare. Kanske låter lite konstigt, men det har hjälpt mig. Hälsningar Karin i Malmö.
Bra tips!
Spännande! Om du som lyssnar vet den vetenskapliga förklaringen till det här som Karin upplever, skriv till
fråga miaomiao@andersokmans.se.
Don Juan Johansson är så galant. Med en ton liten tango rabatt och ett smil som är charmant.
Vet du vad det ska handla om nu, Måns?
Glödlampor.
Nära. Spindlar. Hej Honko och Moppe och tack för en fantastisk underhållning och allmänbildning under många år. Stora ord, tack så mycket. För en tid sedan tipsade jag min syster om era poddar och nu har hon lyssnat på bilresor fram och tillbaka till sommarstugan. Nyligen hade hon lyssnat på ett avsnitt om spindlar och då hade den oerhört viktiga frågan helt blivit utan svar. Blundar spindlar? Och när de sover, lämnade de då ett öga öppet? Eller flera? Kristoffer, Jennifer och Sabrina. Vad säger de om det här?
Hur många ben spindlar har, det vet man ju, men hur många ögon har spindlar?
Det varierar lite. Många har 8, men inte alla.
8 ögon?
Ja.
Wow.
Ja. Nej, spindlar blundar inte när de sover. Spindlar tillhör gruppen varelser utan ögonlock.
Jaha.
Vet du fler djur, Måns, utan ögonlock? Jag drar de här. Det är fiskar, ormar, de flesta insekter såklart. Geckoödlor har inga ögonlock. Både ormar och geckoödlor har istället någon slags skyddande membran över ögat.
Ja, men är inte det ett ögonlock?
Nej, det är ett membran. Hummer, bläckfiskar, krabbor, skorpioner och spindlar.
Ja, men det är klart att djur under vatten behöver ju inte ögonlock.
På samma sätt.
För de... Ögonen blir fuktade av själva vattnet.
Men de skyddar sig också om det, man blundar också om det är något på väg in i ögat. Kan ju vara något på väg in i ögat.
Ja, men då bara vänder de bort huvudet. Ja. De är ju supersnabba fiskar.
Spindlar har ögonen på ovansidan av kroppen. På framsidan över käkarna. Kan ha 8 ögon, men det varierar som jag sa lite. En spindel med 8 ögon har då 4 ögonpar. De 2 ögonen i mitten. Vad kallas de, tror du, Måns?
Mittenögon.
Ja, mittögon. Och de 2 yttersta ögonen kallas då för...
Ytterögon.
Sidoögon. Sidoögon. Spindlar har...
Nej, men vänta då. Ja. Så 2 där framme, ett par.
Ja.
Och så 2 på var sida. Mm. Då är vi uppe i 6.
Ja, sen...
Vad har de 2 sista då?
Ja, de sitter väl ända... De sitter väl på rad där. De är ordnade på lite olika sätt på olika arter.
Okej.
Okay. Ja. Spindlar ser ganska dåligt.
Trots att de har 8 ögon.
Ja, de spindlar som ser allra bäst, det är så kallade hoppspindlar. Men ögon har det som kallas för enkla ögon. Alltså varje öga är liksom en enhet och har en lins och så. De har inte sammansatta ögon, sådana här facettögon såna med massa små ögon. Som,
nej. De har ögon som på sätt och vis liknar människoögon. Spindlar.
Men 8 ögon då är min teori. Där har naturen sparat in lite. Det kostar för mycket energi att ha 8 ögonlock. Nej, tänkte evolutionen. Det blir för många ögonlock.
Jaha.
Men det är min...
Det är en gissning.
Nej, inte gissning, det är en teori.
Ja.
Ja. Men istället, om en spindels öga skadas, vad händer då? Jo, då kan det växa ut ett nytt.
Jaså.
Men det är intressant när jag googlar spindlar. För då stöter jag gång på gång på en slags, ja, vi kan kalla det fakta. Vet du vilket fakta jag syftar på, Måns? Jo, den faktan. Din tystnad berättar att det är faktan som säger att varje människa sväljer i snitt 8 spindlar om året.
Ja, men det jag tänkte var att spindlar på något sätt kryper in i öronen och bygger bon eller...
Jag hittar den överallt på nätet.
Ja.
Vet du, du sväljer 8 spindlar om året.
Jag vet vad.
Nej.
Detta är inte sant.
Nej, det är inte sant. Har du hört det, Måns?
Ja.
Ja.
Men jag har hela mitt liv tänkt att det är bullshit.
Ja. Så här skriver tidningen Illustrerad vetenskap. Du har säkert hört att spindlar kryper in i munnen när du ligger och sover. Och att du därmed sväljer i snitt 8 spindlar om året. men spindlar vistas normalt antingen i sitt nät eller på ostörda platser. De vill jaga sitt byte i lugn och ro. Och även om en spindel skulle råka hamna på en sovande människa så framstår det som högst osannolikt att den skulle bli svald. Sömnljud, snarkningar och rörelser skulle troligen skrämma bort det åttabenta djuret. Och en spindel som kryper runt i ansiktet hade nog räckt för att väcka de flesta av oss. Att vi äter spindlar medan vi sover är en seglivad myt och ingen vet var den kommer ifrån.
Och det var ändå illustrerad vetenskap.
Ja. Jag har ju börjat prenumerera på dem för det dyker upp fakta som jag vill komma åt. Jag vill inte prenumerera, men jag gör det i alla fall. Måste säga upp den inom några dagar, annars får jag åka på en sån där dyr prenumeration.
Ja, då har vi bustat den myten. Men du vet väl att man sväljer sån här silverfiska?
När man sover, ja.
8 om året.
Ja, mm. Har jag också hört. Och det är sant.
Han är hjälten hela dagen, Tegelbruksgatan 20. Det förstår man när man hör hans fru och barn skriker i kör. Hugo!
Johannes har skickat en fråga till oss. Hej favoritpodden! Man hör ju ofta om diktatorer och det är uteslutande negativt. Är det samma sak som i skolan? Att de stökigaste eleverna hörs mest? Eller finns det bara dåliga exempel? Min fråga är, finns det någon bra diktator? Historiskt eller nu levande? Varma hälsningar, Johannes.
Ja, det exemplet som dyker upp direkt är ju han som var någon form av hertig i Finland som ligger bakom uttrycket, det var i grevens tid. Det lär ju vara ett greve Brahe, va? Han som också ligger bakom Brahe hus. Han var ju väldigt populär och tänkte mycket på folket och införde någon form av skola för även för mindre bemedlade. Ja, han var väl något av en diktator, antar jag.
Ja.
Det här faktan drar lite ur öven, ja. men det är mitt förslag.
Ja. Tack för frågan, Johannes.
Ja, men tackar du mig för mitt förslag också?
Jag tackar, ja. Framförallt vill jag tacka Anders Roland Mattias Johansson.
Nej, Mattias Roland Johansson.
Mattias Roland Johansson, ja, för hans förslag.
Ja.
Till vem som var den bästa diktatorn genom alla tider. Ja. Den finska greven Brahe.
Han var ju svensk.
Svensk, ja. I nuvarande Finland. Mm. Ibland äter jag lunch med vår kompis Valle. Och då tar han mig till restauranger i utkanten av stan. I industriområden och så.
Ja, jag vet vilken restaurang du har på hjärtat. Ja, ja.
Lunchrestauranger som ser ut som lunchrestauranger gjorde när man var liten. Och som fortfarande serverar samma mat. Husmanskost. Salladsbuffén är en vagn med rostfria byttor. Och det är en bytta med isbergssallad. Och så en med gurka, en med tomat, en med burkmajs. En med oliver med lite paprikabit i. Portionsförpackat smör och så vidare. Det är inget trams. Det är inga pumpakärnor. Det är inget picklat. Inget pillat flingsalt. Och de här restaurangerna heter också rättframma namn. Här kommer några riktiga lunchrestauranger i Malmö som finns på riktigt. Restaurang Mat.
Ja, det är kanon alltså. Ja.
Restaurang Malmö.
Det är som punkbandet Punkarna.
Restaurangen Kniv och Gaffel Jägersro.
Mm.
Syltan, Kolga, restaurang ovanpå.
Men ligger den måhända ovanpå något annat?
Den ligger på andra våningen, ja. Ovanpå Bilia.
Aha.
Mm. Och nu kommer jag till diktatorerna. En av de här restaurangerna ligger på andra våningen i ett hus byggt av byggbaracker. När jag tog min pyttepanna så råkade jag titta upp. Och på väggen satt ett stort porträtt av Idi Amin.
Ja, det var ju ingen bra diktator.
Diktator i Uganda 1971-1979. En hänsynslös massmördare som brukar kallas Ugandas slaktare.
Mm.
Märkligt, tänkte jag.
Mm.
Och det blev inte mindre märkligt när jag såg att intill hängde ett porträtt av Pol Pot. Och sen Stalin och Mao Zedong. Ovanför bilderna hängde en banderoll där det stod Wall of Shame. Så det här var inte hyllningsporträtt.
Nej.
Utan, ja, jag vet inte riktigt, skämningsporträtt av något slag. Men ändå lite konstigt är det att ha Gaddafi ovanför ärtsoppan och pannkakorna.
Absolut.
Har du varit på den här restaurangen, Ankan?
Ja, jag har varit där. Ja, jag blev också väldigt, väldigt överraskad.
Men finns det då någon diktator vars porträtt man skulle kunna ha uppe? Precis som Sverige har haft bättre och sämre kungar genom historien så borde det funnits diktatorer som inte var så himla pjåkiga.
Nej, men det låter väl rimligt. Att någon diktator kan väl ha haft ett gott hjärta någonstans någon gång.
Namn som brukar nämnas är Atatürk i Turkiet.
Ja, fast han gjorde också...
Tito i Jugoslavien.
Ja, men Atatürk gjorde också fruktansvärda grejer.
Lee Kuan Yew i Singapore. Mm. Och alla de här gjorde säkert fruktansvärda saker. Jag är inte så beläst att jag vet, men jag lägger en brasklapp här. De gjorde säkert fruktansvärda saker.
Moldaverna som han gav sig, jag kommer inte ihåg den historien, fruktansvärda folkmord.
Men det brukar sägas att de här tre gjorde sina länder mer gott än ont.
Okay.
I alla fall. Det brukar sägas så.
Ja.
Vi går inte i god för det.
Absolut inte.
Den diktator jag vill nominera är Lucius Quinctius Cincinnatus.
Förlåt?
Cincinnatus.
Ja.
Lucius Quinctius Cincinnatus.
Aha.
Han var patricier. Alltså... adel i romarriket, och han var högmilitär i romarriket. Men år 548 före Kristus så hade han blivit fattig och levde på en bondgård. Han hade gjort sig omöjlig på något sätt.
Ja, ja.
Då anföll Equierna Rom. Equierna, det var ett folk som bodde i grannar med Rom i öster och jämt hamnade i krig med varandra.
Ja, ja.
Vid den här tiden så var romarriket en republik.
Ja.
De hade ingen kejsare.
Nej.
Nej. Men när Equierna fick ett övertag i det här kriget så blev det panik i Rom, varpå senaten röstade för att utse Cincinnatus. Men när Equierna fick övertag i kriget så blev det panik i Rom, varpå senaten röstade för att utse Cincinnatus till diktator i 6 månader.
Mm-hmm.
Det här fixar vi inte, vi får ta in en diktator.
Ja, han var, vi tar den där fattiga som bor på en bondgård. Han är det bästa vi har.
En grupp senatorer skickades till Cincinnatus gård för att informera honom om hans nya roll.
Oj.
Som diktator. De hittade honom med han plöjde en åker.
Aha.
Nu är du diktator.
Nämen.
Han lade ner sin plog. Ja. Och 16 dagar senare hade hans armé besegrat Equierna och avslutat kriget. Det är skickligt militäriskt.
Ja.
Och då hade ju Cincinnatus kunnat försöka hålla kvar makten genom någon kupp eller sånt. Men han utnyttjade inte ens sina 6 månader. Istället så avsade han sig genast makten. Och det blev åter en republik och han återvände till sin gård.
Och sin plog, som han lämnade ju sin plog.
Ja,
han var ju mitt i arbetet.
Exakt.
Han ville väl bli klar med sin åker.
Man vet inte hur sann den här historien är.
Nej, det är ofta det med grejer från romartiden.
Men städerna Cincinnato i Italien och såklart Cincinnati i USA,
ja,
är uppkallade efter honom.
Jaha.
Så möjligtvis är han den bästa diktatorn som har funnits.
Vet du, en bra diktator, skriv till fraga
miau, miau.
andersochmans.se.
Vesa prästen ingenting om den där gången. Hade han det, hade jag nog sagt nej.
Och med de orden så rundar vi av. Vi har inga fler frågor vi ska svara på idag. Skriv som vanligt fler brev till fraga Ankunge, andersochmans.se. Och så hörs vi igen om en vecka, för då är det nästa vecka. Tills dess, ha det så bra.
Puss och kram.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.